Att vara eller inte vara ett underverk från antiken? Ja, det är frågan. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Och till det här minisnittet med mig, Hanna. Idag så ska vi prata om ett av den antika världens 7 underverk. Och idag så ligger fokus på Zeus-statyn i Olympia. Och nu för tiden så pratar vi ju om antikens 7 underverk. Men såklart så kallar man ju inte dem för det då. När det väl begav sig, då var det ju världens 7 underverk. Men varför just 7? Ja, först och främst så måste vi faktiskt vara tydliga med att det inte endast fanns 7 verk eller platser som alla hade enats om som skulle finnas med på den här listan. Läser vi i de antika källorna så går det att hitta olika listor på underverk och det är lite olika innehåll. Många har gemensamma nämnare men det finns också spretigheter i de här. Och själva idén med att lista intressanta saker har vi belagt från antika Grekland och det är också härifrån de tidigaste listorna finns bevarade. Vissa av de här innehåller inte heller bara underverk utan andra listor på saker som man bör se. Till exempel 7 bästa floderna, 7 bästa bergen och så vidare. Så att skriva listor i sig verkar ha varit en grej. Och termen underverk är inte heller genomgående. Ett exempel är historikern Herodotos. Han levde ju mellan 484 och 425 före vår tideräkning. Och när han skriver, då använder han ord som istället kanske närmast ska översättas med märkvärdheter eller värt att beundra. Så vi kanske snarast ska se det här som lite av en motsvarighet till en modern bucket list. Och skulle vi idag försöka sätta ihop en lista med alla märkvärdigheter som man under antiken nämner i det här sammanhanget så skulle det bli betydligt fler än 7. Men i modern tid har man ändå enats kring någon typ av traditionell lista. Och det är de antika underverk som oftast nämns. Och på den här listan så hamnar följande 7. Vi har pyramiderna i Giza, Babylons hängande trädgårdar, Artemis-statyn i Efesos, kolossen på Rhodos, Zeus-statyn i Olympia, fyrtornet på Faros och mausoleet i Halikarnassos. Men den äldsta listan som vi känner till idag är från runt 100-talet före vår tidräkning. Och det här är faktiskt en papyrus. Och den kommer faktiskt senare att användas som mumiesvepning. Och att den här listan har bevarats är ju just för att den används som mumiesvepning i det forna Egypten där klimatet är gynnsamt för bevaring. Och man upptäcker ju här ju då också ganska sent. Det är först på 1900-talet som den här mumien som då fanns i Berlin undersöks. Och då hittar man de här papyrusdelarna med text på. Och den här listan innehåller inte bara underverk utan väldigt många olika typer av listor. Det är berömda målare, det är lagstiftare, det är floder och så vidare. Men intressant för oss är ju just de 7 sevärdheterna som nämns. Tyvärr är ju det här en ganska skadad papyrus. Kanske inte så förvånande som att man har återanvänt den som en mumiesvepning. Men det går att tyda 3 av de här 7 som ska ha funnits med på listan. Och de som står listade här, det är Artemis-templet i Efesos, pyramiderna i Giza och mausoleet i Halikarnassos. Men en källa som är något äldre än den här men inte finns bevarad i sin helhet, det är poeten Kallimakos. Han var första bibliotekarie i biblioteket i Alexandria och var väldigt, väldigt produktiv och skrev många texter. Och en skrift, den fick titeln Förteckning över sevärdheter från världens alla hörn. Och just den här skriften, den liknar ganska mycket en guidebok. Och det är ganska troligt att någon form av lista över just underverken fanns med i den här. Vi vet till exempel att han nämner just Zeus-statyn i Olympia. Och vi kommer ha anledning att komma tillbaka till skriften lite senare i avsnittet. Men nu ska vi inte bara prata om listor. Det kan man ju grotta ner sig i om man vill. Och vill man generellt sett gå djupare in i det här med underverken så kan jag tipsa om en bok, och det är Allan Klynnes bok om de sju underverken. Men vi ska ju fokusera på Zeus-statyn, och det är dags att göra det nu. Och för att kunna göra det så får vi ta oss till Olympia. Olympia, det ligger i landskapet Elis på västra Peloponnesos. Det är en ganska rymlig dalslätt som är omgiven av skogsbevuxna höjder. Men trots att namnet är lätt att förknippa med Olympen, alltså berget där de grekiska gudarna bodde, så ligger de inte alls i närheten av varandra. Men Olympia var en plats som ändå fick en väldigt viktig funktion under antiken. Det var nämligen här som de olympiska spelen hölls vart fjärde år, och de var ju i allra högsta grad förknippade med gudarna. För oss är ju de olympiska spelen en tydlig idrottstillställning. Men som jag precis nämnde, så under antiken var det här en religiös festival där dyrkandet av gudarna stod i centrum. Men under festivalen så pågick ju tävlingar, och det är de här tävlingarna som är förlagen till våra moderna olympiska spel. Men långt innan man började med de olympiska spelen i Olympia så hade man firat just Zeus här. Han var den viktigaste guden på den här platsen. Och Olympia, det var en så kallad panhellensk helgedom. Alltså det är då en helgedom och en plats dit folk från hela Hellas, alltså den grekiskspråkiga världen, reste och dyrkade gudarna tillsammans. Under de här festivalerna rådde också en religiös eller en gudomlig fred. Så att de stadsstater som kunde ligga i luva med varandra, vilket ju ofta hände, under en sån här religiös festival så lägger man det åt sidan. Så att det här blev en ganska stor tillställning. Och Zeus var som sagt den viktigaste guden. Han hade till exempel ett orakel här. Det är också väldigt viktigt. Och Olympia som plats var i bruk under väldigt lång tid. De första olympiska spelen, de ska ägt rum år 776 för vår tideräkning. Men som sagt har man ju använt platsen långt innan dess. Men till en början så hade Zeus inte ett tempel här i Olympia, utan istället så dyrkades han i en lund. Det var också där man rådfrågade oraklet. Men det här kommer att ändras med tiden. För i och med att man har de här olympiska spelen, det är den här panhellenska tillställningen, så kommer det otroligt mycket människor var fjärde år till platsen. Eller överhuvudtaget kommer det mycket människor, vi har ju ändå ett orakel här, men framförallt under de här festivalerna. Och eftersom att det blir en stor tillställning så kräver det lite extra administration. Och att ta sig till en sån här festival, en sån här helgrom, det är inte någonting som är enkelt för de allra flesta. Det kostar pengar och det tar lång tid. Och det är ingenting man gör liksom på något litet infall, utan det här planerar man. Men det är också någonting man väldigt gärna vill göra. Det är en sån där sak man helst ska ha gjort en gång under livet. Så tar man sig väl tid att göra det här, då vill man nog få ut det mesta av tillfället. Därför är det också ett väldigt bra tillfälle för de personer som reser till Olympia att passa på att ställa frågor till gudarna, så genom oraklet, men att utföra offer och lämna gåvor, till exempel votivgåvor. Och självklart är det också det som händer. Det kommer otroligt mycket rikedomar och gåvor, till exempel statyer, till den här platsen. Och bara för att illustrera när vi pratar om offer, liksom hur stor tillställning det här är, så berättar de antika källorna att under de olympiska spelen som varar ett par dagar så kunde man offra 100 oxar åt Zeus. Förstå vilka resurser det handlar om. Det här är alltså en enorm tillställning. Och det här avtar ju inte, utan det här är väldigt viktigt under många hundra år. Och till slut så väljer man att tillägna Zeus ett eget tempel. Och det var folket i den då ganska nygrundade staden Elis som ligger precis i det området, som väljer att uppföra det här templet. Och det här ska ha skett runt 470 före vår tidräkning. Det är alltså nästan 300 år efter de första olympiska spelen. Och det här templet, det uppförs i en lokal kalksten som kanske inte var av den allra högsta kvaliteten. Den verkar vara ganska porös. Men för att få den att se riktigt snygg ut så täcks den utav kalkputs. Och då kan man få den att likna marmor. Och för den som kan sina grekiska stilar så var det här templet uppfört i den doriska stilen. Och vill man så kan man googla dorisk stil och då får man se hur den ser ut i förhållande till de andra. Och då tror jag att man skulle känna igen det. Men det kanske inte är så lätt att komma på rak arm sådär. Men jag ska inte fokusera på den doriska stilen. Däremot så ska försöka ge en bild av hur det här templet såg ut. Kan vara smart att googla en bild. Men jag ska försöka beskriva så gott jag kan. Och det hade 6 kolonner på kortsidorna och 13 på långsidorna. Det inre rummet har kolonner i 2 våningar. Och själva plattformen som ytterkolonnerna stod på, det mäter 27,7 meter gånger 64,2 meter. Det är alltså väldigt stort det här. När det här uppförs, då är det här det största templet på Peloponnesos. Sen kommer det att bräckas av Parthenon på Akropolis. Men det är sen. Och de här 2 templerna hör faktiskt lite ihop. För det ska ha varit skulptören Fides som var hjärnan bakom båda de här templerna. Och han ska ha levt mellan runt 480 och 430 före vår tidräkning. Han var tidens främsta skulptör och väldigt känd och uppskattad. Men vi kommer till honom. Nu ska vi ändå fokusera på den här byggnaden. Själva den här plattformen, den här som var då nästan 28 gånger 65 meter stor, den är ju basen för templet och den består av 3 stycken trappsteg och de här trappstegen löper längs alla sidor. Och längs med då ytterkanterna av det översta trappsteget så är de här stora kolonnerna i den doriska stilen. Och tillsammans med de övriga delarna så håller det här upp ett sluttande sadeltak som ska vara klätt med tunna takskivor av pentelisk, alltså den typen av marmor. Innanför den här yttre rektangeln av kolonner, om vi nu tänker oss att vi ser templet ovanifrån, så fanns uppmurade väggar i en rektangulär form. Långsidorna, det var solida väggar, medan kortsidorna så var det öppet. Och där stod istället ytterligare kolonner. 2 på framsidan och 2 på baksidan. En bit innanför de här kolonnerna fanns solida väggar. På framsidan fanns såklart en öppning som leder in i den inre kammaren. Och i den inre kammaren så finns det också kolonner såklart. Det här är då längs med rummets långsidor. Och här står kolonnerna i 2 våningar. Och det är in mellan dessa som den här gudastatyn fanns. Som sagt, om ni inte riktigt kunde visualisera det där på min beskrivning, det är inte det lättaste att beskriva, så googla en bild så att ni kan få ha det här med när vi går in och berättar om just statyn. För det ger ändå en ganska bra känsla. Enligt Plinius den äldre så var Zeus i Olympia ojämförlig. Och det är faktiskt först från romerska källor som vi har den här typen av, ska säga, omdömen om det här verket. Så det är ganska sent i dess väldigt långa historia. Och att den här statyn hamnar på de här underverkslistorna handlar inte om hur stor den var. Även om den var stor och det kommer vi komma till, så handlar det om hur underskön den var. Enligt flera källor så har Fides, den här skulptören, lyckats fånga det som är övermänskligt med Zeus. Att han faktiskt var en gud och det var kanske också det här som gör statyn så pass berömd. Men personligen så tror jag att storleken också spelar roll. Men vi kommer komma till det sen. Om vi nu ska beskriva den här statyn så är det ju självklart en staty av guden Zeus. Så långt tror jag att alla är med. Och Zeus, han sitter på en tron. Och hela den här statyn, alltså Zeus, tron och allt, består av väldigt dyrbara material. Man omnämner bland annat guld och elfenben. Runt huvudet så hade Zeus en krans av olivskott och i högra handen så bar han en Nike-staty. Nike, det var ju segergudinnan. Och Nike, hon håller i en bindel och har en krans runt huvudet. I sin vänstra hand så håller Zeus en spira. Den är smyckad med alla möjliga metaller och ovanpå spiran sitter en örn. Guden själv, han bär sandaler och en mantel av guld. Och på manteln så syns bilder av bland annat djur och blommor. Och det är tack vare geografen och upptäcktsresaren Pausanias som levde på 100-talet efter vår tideräkning som vi har den här beskrivningen av statyn. Och det är en till synes ganska bra beskrivning, men vi får ju faktiskt inte veta någonting, alltså någonting mer ingående om till exempel gudens ögonfärg eller ansiktsuttryck eller liksom hur han själv egentligen upplever det här. Men det är trots allt en ganska bra beskrivning, speciellt eftersom att vi inte har så många avbildningar att jämföra med. Det finns faktiskt avbildningar utav Zeus-statyn och de är ofta på mynt, men av förklarliga skäl ganska små och inte helt lätt att tyda. Men vi har faktiskt några mynt som är slagna i Elis, alltså i den här staden vid Olympia. Och ett par mynt då, till exempel från 134-135 efter vår tideräkning, har en staty avbildad på sig. Och då går det att se att en man, alltså Zeus, på en tron som håller en nike i ena handen och en stav krönt med en arm på andra handen. Mannen i sig, han är skäggig och hans fötter verkar vila på någon typ av pall. Det alltså stämmer ganska bra med Pausanias beskrivning. Och skillnaden i fallet med Zeus-statyn i förhållande till de andra avbildningar av guden som man hade sett tidigare är att den här Zeus, han är inte avbildad in action så att säga med en oskvig i handen, han är inte full fart utan han är snarast avbildad som en god härskare eller en domare som sitter där på sin tron. Och det här gör att skulptören Fidias faktiskt också sätter en ny standard för hur man kan avbilda gudar. Så att när statyn väl invigs så är det här någonting annat. Inte bara på grund av storleken. Tyvärr så finns inte den här statyn kvar idag. Och därför måste vi hålla till godo med de här beskrivningarna och myntavbildningarna. Och ofta idag så fastnar man ju i frågan, men hur stor var den egentligen? Ja, Pausanias, han har skrivit ganska bra om det här. Han skriver ganska mycket om Olympia, men han skriver inte ner måtten. Han skriver att han vet dem, men han tänker inte skriva ner dem. Men tack vare Kallimakos så har man kunnat återskapa måtten. Så om jag nu ska dra det här så får ni hänga med. Zeus tron ska ha varit 9,9 meter hög. Guden själv ska ha varit ungefär 12 meter hög där han sitter ner. Sen står allt det här, alltså tron och den sittande Zeus på ett podie som är ungefär en meter. Så totalhöjden för den här statyn ska ha varit omkring 13 meter och 37 centimeter. Och det här gör att toppen av Zeus huvud var mindre än en meter från taket inne i templet. Det här är alltså en otroligt stor staty inne i det här rummet. Och som besökare måste man ha känt sig väldigt, väldigt liten när man möter den här guden. För enligt våra källor så handlar det om en väldigt skicklig skulptör som har skapat en väldigt levande figur där man som besökare säkert lätt kan föreställa sig hur guden kan resa sig från tronen och då gå genom taket. Han fyllde liksom upp rummet på ett säkerligen väldigt imponerande sätt. Och för att verkligen kunna tänka oss in i det här så är det värt att komma ihåg att inne i den här miljön är det också halvdunkelt. Och till det ska vi också räkna in de här fantastiska materialen som är omnämnda. Källorna säger att det handlar om till exempel elfenben, ebenholts, guld och såklart även ädelstenar och andra material. Och vi vet också att antika statyer var målade. Om man då kommer in i ett rum som är dunkelt, det är också väldigt, väldigt stort. Och så ska man komma ihåg att det här är belyst av levande ljuskällor. Det är ju kanske en självklarhet, men det tåls ändå att nämnas att idag är ju de flesta av oss väldigt vana vid ett ganska statiskt elektriskt ljus i alla miljöer som vi rör oss i. Det är alltså väldigt konstant. Men så är det ju inte med levande ljuskällor, det vet ju alla. Men tänk nu att vi pratar om oljelampor och oljefat. Och det ljuset är flammar och flämtar och det rör sig. Och det i sig då speglas ju i statyn. Inte minst i guldet och blanka material och ädelstenar, men också i till exempel polerad marmor. Så att det måste ha varit en ganska magisk och respektingivande syn för de här personerna som träder in i det här rummet. Men tillbaka till Pausanias. Han är ju faktiskt en ganska bra källa i det här fallet. Och han beskriver inte bara själva guden, utan han beskriver också tron. Han lägger till och med mer krut på att beskriva tronen än på själva guden. Och det är framförallt ben och armslut och rygg som är väldigt otroligt dekorerade och som han fokuserar på. Och vissa anser att det är här som Fidias liksom verkligen briljerar. Här låter han kreativiteten flöda. Och tronen ska ha varit otroligt utsmyckad och varenda litet utrymme ska på något sätt ha använts. Motivmässigt så var det bland annat djur, utarbetade figurer, vi har segergudinnor, det är olympiska segrare. Det är också Herakles kamp mot amazonerna och så vidare och så vidare. Men om man nu hävdar att det här Fidias briljerar, hur vet vi att det faktiskt är Fidias som har gjort statyn? Det är en ganska relevant fråga. Ja, vi har ju då de antika källorna som namnger honom. Men Pausanias är ju ganska långt efter den faktiskt gjordes. Alltså vi pratar ju om hundratals år. Han måste ju också ha fått det någonstans ifrån. Men han ger oss också vad som skulle kunna vara ett tydligt bevis för att det är Fidias. Han vittnar nämligen om att det ska finnas en signatur på Zeus ena fot. Där det då ska ha stått: Fidias, son till Charmides från Aten, gjorde mig. Och att signera verk under antiken tillhör faktiskt inte vanlig praxis. Och det här kan delvis ha berott på att själva arbetet, alltså att skulptera, betraktas som ett hantverk, ett tekne. Och det var inte jättehög status på det nödvändigtvis. För det är en manuell syssla som kan innebära svett och stånk och stönande och sånt där. Och det kanske är ingenting som man skryter så mycket med. Och att signera en gud kan ju också vara lite känsligt eftersom att det är en gud man har att jobba med. Men i det här fallet så verkar det som att signaturen sitter under Zeus ena fotsula. Och det skulle ju då innebära att guden har ena foten något lyft från fotpallen. Och att det kanske där då den här signaturen finns och lite dold sådär. Det finns andra som har tolkat det som att en eventuell signatur istället har suttit på fotpallen eller på själva statybasen. Summa kardemumma får man ändå säga att det är troligt att Fidias skapade den här statyn. Och även om Fidias nu ska ha varit den som satte sin signatur på statyn, så var det ju här ingenting som han kan ha gjort själv. Han måste såklart ha haft väldigt många andra som var involverade i arbetet. Bara storleken i sig kräver ju ganska mycket extra arbetskraft. Och vi pratar bland annat om modellörer, snickare, guldsmeder, målare, emaljörer, limkokare, slavar, assistenter och så vidare. Och vi vet inte namnen på de här personerna, men de måste ha funnits med där i hans närhet. Och även om vi inte känner till vilka det var, så vet vi kanske ändå lite mer än vad man vet i många andra fall. För man har faktiskt grävt ut Fidias verkstad. Och det här är ett exempel på där arkeologer försöker matcha antik litteratur med arkeologisk verklighet. För Pausanias, som vi återkommer till, han nämner i sin redogörelse att de guider som visar runt honom i Olympia visar honom det som de säger är Fidias verkstad. Den finns alltså omnämnd redan under de antika källorna. Och när man då i modern tid ska gräva ut på den här platsen, så vill man ju såklart väldigt, väldigt gärna hitta den här verkstaden. Och ett tyskt arkeologiskt team väljer att fokusera på en byggnad som man tror kan vara just den här verkstaden. Och de här utgrävningarna, de görs mellan 1954 och 1958. Och det man då väljer att gräva ut, det är en byggnad som på 500-talet efter vår tidräkning blev ombyggd till kyrka. Och det visar sig då att den här kyrksalen har exakt samma mått som Zeus-templets inre rum. Och det här har man då tolkat som en möjlighet för Fidias och de andra hantverkarna att jobba på en prototyp i en för ändamålet specialkonstruerad ateljé. Ganska häftigt, bara det. Och fler då bevis som tyder på att det här är en verkstad hittar man under golvet av den här kyrkan. För när man tar upp golvet, då hittar man rester av smältugnar och andra sådana anläggningar. Men det var faktiskt utanför byggnaden som det började komma fram riktigt speciella saker. För utanför den så hittar man mängder av skräp. Och det här kanske inte låter så speciellt, men det är det faktiskt. För den här lokalen har vid ett eller flera tillfällen städats ur ordentligt, och utanför så har man dumpat det här skräpet på ett väldigt koncentrerat sätt. Det har hamnat på en avgränsad plats och utgör då ett väldigt tydligt kulturlager. Och det här är inte vilket skräp som helst, inte matrester och sånt där, utan här finns det både verktyg och konstnärsmaterial. Till exempel då fragment utav de här materialen, de här dyrbara materialen, vi har elfenben, obsidian, brons, det är snäckskal, det är bergskristall, det är bärnsten och så vidare. Man hittar också former utav lera, man hittar spatlar, stylar och en liten guldsmedshammare i brons. Och sammantaget så anser man ju då att det här är väldigt troligt att man faktiskt har hittat den här platsen där statyn skapades. Och utöver såna här dyrbara material och spännande verktyg så hittar man ju också såklart mycket keramik. Och det är ju ganska vanligt för utgrävningar, och det är också väldigt bra för de går ofta att datera med ganska stor säkerhet. Men vad tror ni gör en arkeolog riktigt glad när man håller på att rota runt i skräp? Är det elfenben eller glasrester eller en liten guldsmedshammare? Nej, det är faktiskt en trasig kruka. I alla fall om man får upp en trasig kruka med en inristad text på undersidan som lyder "Jag är Fidias egendom". Kan det bli bättre än så? Idag räknas det här kärlet som det tyska teamet fick upp som en grekisk nationalklenod, och det får inte undersökas med några invasiva metoder. Och det gör tyvärr att man inte riktigt kan säkerställa dateringen på den här, även om den ser antik ut. Och det finns de som tror att det här är från tiden med en skrift, också från tiden att det var Fidias egendom, medan andra funderar på om det här inte var ett lite för lägligt fynd. Att det kanske är en förfalskning. Tyvärr vet vi inte det idag, men vi kanske får reda på det i framtiden. Tiden går och vi närmar oss den romerska republikens slut, så har de olympiska spelen blivit mindre viktiga. Och då blir också helgedomen i Olympia mindre viktig. Som ett exempel på det här så ska Sulla, alltså den romerska fältherren och statsmannen, och för en tid också diktatorn, ha plundrat Olympia på dess rikedomar. Men det kommer faktiskt ett uppsving. Efter att den romerska kejsartiden tar vid så kommer Olympia upp sig lite igen. Och det går faktiskt att se rent arkeologiskt att det läggs ganska mycket pengar och kraft i att restaurera Olympia och platser där omkring. Och det strömmar in bland annat mängder av statyer och andra gåvor till den här platsen. Man vill ju synas där också, såklart. Och vi ska komma ihåg att vid det här laget så är Zeus-statyn redan väldigt, väldigt gammal. Redan när Pausanias skriver om den, då är den ju nästan 600 år gammal. Så att det är ett långt tidsspann. Men det här är ju ändå en religiös plats. Och som så mycket annat utav en religiös karaktär från den här tiden så drabbas ju också Zeus-templet i Olympia utav kristendomens framväxt. Den nya tron, där gör det ju väldigt tydligt att man inte får ha någon annan gud jämte gud med stort G. Och de här avbildningarna utav traditionella gudar såg man inte på med blida ögon. Men det här trosskiftet som kommer att ske, det drabbar faktiskt inte bara religionen som sådan utan även de olympiska spelen. Även de var ju faktiskt en religiös tillställning. Men inte ens tävlingarna får vara kvar. När kejsare Theodosius den första, som var kejsare från 379 till 395 efter vår tidräkning, kungjorde att kristendomen skulle vara rikets enda tillåtna religion, blev det ju tydligt liksom var de här templerna står och var den här religionen hamnar. Det ska helt enkelt bort. 393 så hölls de sista olympiska spelen. Och efter det så förbjöds de faktiskt. Och den här traditionen som hade hållit igång i nästan 1200 år upphör helt enkelt. Och troligen så bommas Olympia mer eller mindre igen. Det finns lite arkeologiska spår som tyder på att man kanske smygutövade sin religion ett par år till. Och det är ju ganska troligt att man inte bara ändrar trosuppfattning hur som helst. Men det var nog en ganska övergiven plats. Kort därefter så har vi kejsare Theodosius den andra som nästan 30 år senare, år 426 efter vår tidräkning, går order om att templen i Olympia ska brännas. Och länge har forskare tänkt att Zeus-statyn går upp i rök tillsammans med själva templet i den här förstörelsen. Men det är inte kanske hela bilden med tanke på att de här materialen som man använde för statyn var så pass dyrbara och också ganska lätta att återanvända. Det lönade sig ju helt enkelt att köra återbruk. Det finns faktiskt uppgifter på att statyn ska ha monterats ner och skickas till Konstantinopel. Men den kan också ha plockats ner bit för bit och återanvänds till andra konstverk. Och trots att Theodosius den andra gav order om att Olympia skulle brännas så finns det i hans lagsamling någonting som skulle kunna ha gjort det möjligt för folk att rädda den här typen av avbildningar. För i lagsamlingen så fastslås nämligen att de hedniska gudabilderna de skulle betraktas som statyer och ingenting annat. De kunde nämligen inte innehålla någonting gudomligt som man hade ansett tidigare. Eftersom att de här var ju skapade av människohand. Och de kan inte vara gudomliga, men de är inte heller demoniska. Det är bara avbildningar. Och därför behöver man inte frukta dem. Och det här kan ju såklart ha lett till en väldigt stor förstörelse av symbolerna. Man behöver inte längre akta och vörda dem. Men det kan också ha lett till att en del kunde räddas. Eftersom att de inte var ett hot mot den nya guden, utan bara en vacker staty. Idag så går du och besöker Olympia som turist. Kanske kan man ställa sig där bland alla andra turister och försöka föreställa sig hur pampigt det måste ha varit. Men frågan är om vi idag, vana som vi är vid stora byggen, verkligen kan förstå hur magiskt och respektingivande en sån här plats verkligen kan vara. Men det här var allt från mig idag. Du har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken, och mig, Hanna. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook, Instagram och på podiuscastus@gmail.com. Tack för idag och på återhörande. Vad är det? Tjush! Tiden går och när vi närmar oss den romerska republikens slut. Shh! Nero! Nero, tjush. Ja, jag vet att du vill vara med. Ja. Jag förstår vad Emily säger. Du ligger där och åmar.